Vättern täcker hela landet med allmän plusgrader och i Östersjölandskapen så mycket som 15-18 grader. Klockan 6 då hade Stockholm 3 grader. Göteborg 5, Malmö Sturup 4. Karlskrona har jag tyvärr ingen uppgift på. Kalmar minus 1, Visby 0, Jönköpings flygplats 1, Norrköping 2, Karlstad 3, Gävle och Mora hade båda 2, Sundsvall minus 2, Östersund 1, Umeå och Vilhelmina hade båda minus 4, Luleå 0 och Kiruna hade minus 4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 8 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme med en land- och sjörapport.
Och här är Ekot söndag morgon. I Myanmar har skuggregeringen idag inlett en ensidig vapenvila i striderna mot militärjuntan för att underlätta räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen som drabbat landet.
Jag vädjar till våra allierade etniska revolutionära organisationer att ge stöd till de drabbade, sa skuggregeringens president Dua Lashila i ett tal på lördagen. Hans National Unity Government, som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen 2021, har nu meddelat att de väpnade styrkor som lyder under den kommer att pausa striderna mot militärjuntan i 2 veckor för att istället fokusera på räddningsarbetet. Samtidigt som militärjuntan vädjat om internationell hjälp har den fortsatt med flygbombningar av rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Skuggregeringens president fördömde i sitt tal de här bombningarna som han sa riktar sig mot civila och frågade sig varför militären inte ens nu kan visa något spår av mänsklighet. Militärjuntan har inte kommenterat uppgifterna om flygbombningar eller skuggregeringens vapenvila. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Thailands huvudstad Bangkok steg dödssiffran efter jordskalvet nu på morgonen till 17 personer enligt stadens myndigheter. För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men bland olika myndigheter går meningarna om det isär. Socialstyrelsen säger nej, liksom Nationellt centrum för kvinnofrid som saknar forskning för att koppla ihop kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten säger däremot ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. 7 av 8 partier i riksdagen är för ett förbud för kusinäktenskap. Finlands president Alexander Stubb har besökt USA:s president Donald Trump i Florida. Vid det informella besöket i Trumps privata residens Mar-a-Lago spelade de bland annat golf. Men de båda presidenterna ska även ha pratat om att stärka samarbetet mellan länderna, USA:s behov av isbrytare och om aktuella frågor som Ukraina, rapporterar Reuters. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Och nu strax efter 7 på morgonen ska det handla om vilken regeringens hållning är i EUs nya politiska landskap. Jag lämnar över till Katarina von Arndt.
EU-ministern Jessica Rosenkrantz sitter här i studion beredd att idag bli intervjuad i Ekots lördagsintervju. Det är fredag den 28 mars och klockan är strax 1:30 på eftermiddagen. Jag heter Katarina von Arndt. Mm. EU står inför stora förändringar. Försvaret har intagit den plats som klimatet hade under förra mandatperioden. Nu handlar det mesta om hur EUs medlemsländer ska rusta upp. Men också en del om hur EUs konkurrenskraft ska öka. Så hur bör EU prioritera? Och hur ska unionen möta inte bara ett USA som dragit sig tillbaka på försvarsområdet, utan som också inför handelstullar? I vilken utsträckning klarar sig EU själv? Jessica Rosenkrantz, moderat EU-minister, välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Ja, det mesta handlar ju om försvaret i EU just nu. Efter ett möte i Paris igår så kom beskedet att Frankrike och Storbritannien tillsammans med 30-tal länder och företrädare för EU och NATO fortsatt att samtala om en gemensam styrka som ska fungera som ett understöd till Ukraina. Och Sverige är ett av de länder som deltog i de här samtalen. Det ska inte vara någon fredsstyrka placerad vid fronten som ska övervaka en vapenvila, utan en styrka placerad på strategiska ställen i Ukraina, sades det. Vad är den här styrkans övergripande syfte, är det tänkt, om det nu inte ska vara en fredsstyrka?
Nej, men först vill jag säga att det sker ju väldigt många olika möten nu, där mötet i Paris var det senaste i raden, och alla de här mötena äger ju rum mot bakgrund av att vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Vi har krig på vår kontinent, vi har en osäkerhet i den transatlantiska relationen. Jag tror att i mångt och mycket så kommer historien döma Europa efter hur väl vi nu står upp för Ukraina och vad som är rätt. Och de här mötena handlar ju just om det. Hur ska vi kunna stärka Ukrainas position inför en vapenvila och inför möjliga kommande fredsförhandlingar? Det handlar ju om att göra Ukrainas position så stark som det bara går. Mm. Och i det så är det flera diskussioner. Det ena är ju om en styrka på plats. Det är ju en diskussion som pågår fortfarande, vill jag understryka. Och där vi från svensk sida inte utesluter någonting. Men vi, liksom flera andra länder, lyfter ju samtidigt fram att vi måste få klarhet i vad exakt är förutsättningarna för en sån styrka.
Men det som sades igår då, det är ju att det inte ska vara en fredsstyrka. Vad är det tänkt att det ska vara för typ av styrka?
Nej, men det är ju inga konkreta beslut än, utan de diskussionerna pågår ju. Hur kan det se ut? Vilka länder skulle kunna delta? Och Sverige är ju väldigt aktivt i de diskussionerna och utesluter som sagt ingenting. Men det är ju viktigt att ska vi placera svenskar på plats, då behöver vi ju få klarhet i hur ser förutsättningarna ut? Hur ser ett amerikanskt deltagande ut? För mig är det uppenbart att Europa här har en viktig roll att spela, och det är också därför de här diskussionerna fortgår. Och det är ju den här regeringens viktigaste utrikespolitiska uppgift är ju att stödja Ukraina, och då utesluter vi ingenting i den delen.
Men vad är det då som krävs för att Sverige ska delta med soldater i den här styrkan?
Nej, men det är just det handlar om. Ska vi delta med människor på plats, så måste vi ju veta vad är mandatet för en sån styrka.
Men vad är villkoren? I vilket läge? Vad är det till exempel som krävs? Minsta möjlighet, så att säga, för att Sverige skulle kunna delta?
Det är ju en dialog vi har nu med berörda länder och partners, exakt hur de förutsättningarna skulle kunna vara. Det är klart att det också hänger samman med frågan om en amerikansk närvaro. Det här är ju i grund och botten någonting som det finns ett intresse både för Europa och USA att vara delaktiga i. Men det finns en rad olika liksom, aspekter på detta som vi behöver diskutera. Men Sverige är väldigt engagerat i de diskussionerna, och det är som sagt oerhört viktigt för oss att säkerställa att vi nu faktiskt får på plats en varaktig fred i Ukraina.
Men om man tänker på, Ulf Kristersson har ju tidigare sagt att det krävs ett amerikanskt stöd för att Sverige ska delta. Är det fortfarande ett krav?
Ja, det är ju en del. Jag skulle säga att det är rätt avgörande att det finns någon form av amerikansk närvaro. Men det är inte den enda faktorn. Det handlar ju också
någon
om att,
form av, vad innebär det?
Det får vi återkomma till. Det är ju de diskussionerna som fortgår nu. Vi är ju fortfarande i den delen i liksom ett något tidigare skede av hela den diskussionen. Men det sker ju som sagt många samtal just nu, nästan varje vecka är det nya möten, som ju ytterst handlar om den grundläggande frågan att Europa måste kliva fram, öka sitt stöd till Ukraina på alla sätt vi kan. Och där har ju också Sverige visat ledarskap.
Men om vi ska prata om bara den här styrkan just nu då. USA har ju sagt att man inte är beredd att ge några säkerhetsgarantier. Kommer Sverige inte vara med då om inte USA ger några garantier?
Som sagt, vi utesluter ingenting i detta skede, men det här är en dialog som vi för med våra nära allierade, med våra partnerländer. Det är viktigt att diskutera hur ett europeiskt engagemang kan se ut för att bibehålla en varaktig fred, och Sverige deltar i de diskussionerna. Men vi behöver få bättre klarhet i förutsättningarna helt
enkelt. Det låter på dig nu nästan som att det är, Sverige skulle kunna tänka sig vara med ändå också, även om USA inte är med till exempel.
Vi utesluter ingenting i det här skedet, men som sagt, vi säger att vi behöver större klarhet i förutsättningarna, och ett amerikanskt deltagande är ju viktigt. Det är ju någonting som vi upprepar också i flera sammanhang här, att det finns ett gemensamt intresse från europeisk och amerikansk sida att säkra fred i Europa.
Men det är inget absolut villkor för att Sverige skulle delta?
Jag tänker inte sätta upp några absoluta villkor i detta skede, utan det är en dialog som vi för med våra partnerländer.
Mm. Tanken har man ju sagt nu att den här styrkan ska verka avskräckande. Alltså inte att de ska stå liksom vid gränsen och vara fredsbevarande, utan att det ska få Ryssland att inte attackera Ukraina, eftersom de skulle kunna attackera då soldater från ett NATO-land istället. Betyder det då, den diskussionen som man har fört, och betyder det då att man skulle anta att artikel 5 skulle aktiveras om en soldat skulle bli angripen? Är det så man har resonerat?
Alltså återigen, det blir ju ganska spekulativt eftersom det inte finns ett exakt beslut än. Och det var ju också väldigt tydligt från rapporterna igår i Paris att det här är diskussioner som pågår. Men det är ju många länder som just framhåller att vi behöver få bättre klarhet i de exakta förutsättningarna. Men själva grunden för mötet återigen handlar ju om att verkligen stärka Ukrainas position inför förhandlingar. Att vi ser till att framtida förhandlingar om fred blir varaktiga. Att Ukraina kan gå in i sådana förhandlingar utifrån en styrkeposition. Här vill jag framhålla hur viktigt det är att Sverige verkligen visar vägen. Vi har alltså bistått Ukraina med över 70 miljarder kronor sedan den fullskaliga invasionen. Stödjer Ukraina militärt, civilt, humanitärt och på många sätt. Liksom de upprustningar som vi gör själva nu här hemma. Allt detta är ju viktigt för att förmå hela Europa att ta ett större ansvar. Och sen är ju frågan om trupp på plats är ju en del i hela den här diskussionen.
Vi går vidare. EU-barometern frågade i början av det här året medborgarna i EU vilken fråga de tycker att EU-parlamentet ska prioritera högst. Vet du vad svenskarna svarade?
Nej, jag är lite osäker.
Det var så att 54% av svenskarna svarade att EU i första hand bör prioritera åtgärder mot klimatförändringarna. Försvar, säkerhet, det kom först på femte plats. Ser du någon risk att för mycket idag handlar om försvaret i EU? Alltså att upprustningen tränger undan satsningar på den fråga som medborgarna ändå tycker är allra viktigast?
Jag ser inget motsatsförhållande här. Vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Se att Europa står inför flera utmaningar. Det är helt uppenbart att vi måste rusta upp vårt eget försvar. Det har varit underinvesterat under lång tid. Det är en avgörande vikt att Europa verkligen nu kliver fram. Parallellt har vi en klimatutmaning som vi måste möta. Vi måste hålla i våra klimatmål. Vi måste hålla i grunden i det som är EUs klimatramverk med utsläppshandelssystem, att det blir dyrare att släppa ut. Och sen är ju så att avgörande för allt detta, avgörande för att både kunna möta klimatutmaningen och behoven i försvarsinvesteringar, är ju att vi får den europeiska ekonomin att växa. Och det är ju ytterligare en del i allt detta, att vi nu ser att Europa har ett enormt problem med vår konkurrenskraft. Vi ser att 90% av all tillväxt förväntas ske utanför Europa. Många av innovationerna växer fram på Kinas östkust eller USA:s västkust.
Vi kommer in på det där med konkurrenskraften senare, men er samarbetskollega Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skrev ju nyligen i en debattartikel i Dagens Nyheter att det här säkerhetsläget som vi befinner oss i, det rimmar illa med en produktionshämmande klimatpolitik, som han kallar det. Han anser att vi måste riva upp delar av EU:s klimatpolitik nu. Håller du med Åkesson på något sätt där?
Men jag kan ju konstatera att regeringen och alla fyra samarbetspartier, inklusive Sverigedemokraterna, står ju bakom våra klimatmål, liksom alla åtta partier.
Fast
i
inte
Sveriges
om man säger
riksdag.
Att han tycker att man måste riva upp klimatpolitiken.
Jo, men vi har ju en överenskommelse både i Tidöavtalet och i alla de positioner som regeringen förankrar att vi står bakom gemensamt våra klimatmål.
Men hur ser du då på att han skriver en debattartikel där han säger att han vill riva upp klimatmålen i EU?
Nej, ja, det står ju ingenting om klimatmålen i Jimmie Åkessons artikel. Vad jag noterar är att det förs ett resonemang om att vi behöver öka Europas konkurrenskraft. Vi behöver se över regelkrångel, byråkrati.
Men han ställer det mot klimatmålen.
Ja, men jag,
eller klimatpolitiken.
Jag tycker att det är viktigt att vi har en diskussion, att vi både håller fast vid våra klimatmål men också pratar om hur vi behöver stärka europeisk konkurrenskraft. Och för mig är det inget motsatsförhållande. Jag är glasklar och regeringen är glasklar, men att våra klimatambitioner ligger fast, våra klimatmål ligger fast.
Så hela klimatpaketet som EU beslutade om under förra mandatperioden, det ska vara kvar, tycker du?
Ja, alltså våra klimatmål ligger fast.
Om man inte tittar på målen bara, utan man tittar på det paket av klimatåtgärder som man beslutar om, ska de vara kvar?
Ja, inte minst själva grunden i vårt klimatarbete som handlar om att det ska bli dyrare att släppa ut och utsläppshandeln. Oerhört viktiga delar i vårt klimatarbete som också delvis förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet i EU. Så det ska bestå. Sen måste man kunna
hela klimat, alltså the Green Deal som man beslutade om under förra mandatperioden, det ska vara kvar.
Ja, men det man måste kunna föra en diskussion om, tycker jag, i det här läget. Det handlar ju mycket om regel- och rapporteringsbördan på våra företag. Där har ju frågor om till exempel hållbarhetsrapportering kommit fram, där vi får signaler från många företag om att det är för krångligt och komplicerat att bedriva företag i Europa, där till exempel frågor om hållbarhetsrapportering är en del. Mm. Men då är det ju inte för mig en fråga om att ändra på målen eller på ambitionerna, utan snarare bara på de rapporteringskraven som omger detta.
Så man skulle kunna tänka sig att ändra lite på de krav man har på företagen för att när det gäller klimatpolitiken?
Ja, när det gäller rapporteringsbördan inte minst, så är det absolut någonting som jag tror att man behöver se över. Och det är ju grund och botten inte mer pappersarbete som räddar klimatet. Däremot klimatmålen, grunden i vårt ramverk, det måste bestå. Jag är helt övertygad om att konkurrenskraft och klimat, det är två sidor på samma mynt. Alltså klimatomställningen ger också möjlighet för våra företag att gå i framkant och driva innovationer och öka tillväxt. Men på samma sätt måste vi ha goda villkor för att då kunna bedriva företag i Europa.
Men enligt en rapport då från EUs miljöbyrå nyligen, så är ju majoriteten av klimatmålen för 2030, de är på väg att missas. Bara 8 av 20 EU-mål som de har granskat bedöms ha en chans att nås i tid. Hur ser du på det, att det är där EU befinner sig nu?
Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi arbetar för att nå våra klimatmål.
Behöver vi öka takten i det här läget?
Alltså från svensk sida är vi ju fast beslutna att nå vår del av då EUs nationella mål.
Men måste
mål.
EU göra mer gemensamt för att öka takten i klimatambitionerna?
Jag tror att det är oerhört viktigt nu att vi håller fast vid vårt klimatarbete.
För några men år sedan, inte göra mer?
Ja, men för några år sedan pratade alla klimat, nu pratar alla konkurrenskraft. Och för Sveriges regerings sida så är det väldigt viktigt att vi gör båda och samtidigt. Och det är klart att vi behöver öka takten för att minska våra utsläpp. Nu ser vi att det ser lite olika ut i olika länder. Från svensk sida är vi fast beslutna om att nå vårt mål, och gör ju också prognosen att vi gör det nu med den nya och höjda reduktionsplikten. Så här handlar det också om att visa ledarskap.
När det gäller de svenska målen så har ju klimatpolitiska rådet alldeles nyligen sagt att man ser väldigt, att det är väldigt svårt för Sverige att nå sina mål. Så där är det ju också väldigt osäkert om vi skulle nå målen. När det gäller till exempel skogen så är vi långt ifrån att nå målen.
När det gäller
våra åtaganden.
Just det. När det gäller vårt nationella mål som då härstammar från EU, så gör vi bedömningen att vi når det genom den höjda och nya reduktionsplikten. Skogen är ju en alldeles särskild utmaning, eftersom vi ser att faktorer som torka, bränder, skadedjur som granbarkborren har förändrat förutsättningarna i någon mån för skogen att leva upp till de exakta åtaganden vi har. Där för vi en dialog med kommissionen
precis,
också.
Precis, men vi har ju, det är ju så i alla fall att vi har ju inte, det är inte så att Sverige kommer att klara sina åtaganden, utan det är ju inte klart helt enkelt. Det ser oroväckande ut enligt klimatpolitiska rådet. Det är långt ifrån, vi är långt ifrån att klara de där målen, oavsett vad det är för skäl till att vi inte klarar dem.
Vi gör bedömningen att vi når vårt nationella ESR-mål som det heter, och sen så är då målet för skogen är komplicerat, och därför är vi med, tillsammans med Finland, en aktiv dialog med kommissionen.
Mm. Men det finns ju då flera exempel i EU på att klimatet ändå får stryka på foten en hel del nu. Till exempel så har man ju skjutit på förhandlingarna om målen till 2040. Det skulle ju ha skett det första kvartalet i år, men fortfarande så har man inget datum satt för det. Hur allvarligt är det att man har skjutit på det?
Det viktiga är ju att vi sätter ett mål för 2040, och att det är att det blir ett bra mål. Där stödjer ju regeringen det förslaget som har lagts från kommissionen om en 90-procentig minskning. Så det tycker jag är viktigt, och vi bedömer ju också att sätter vi den typen av mål, då får vi också en rimlig och trovärdig bana för att nå våra egna mål 2045 i Sverige och 2050 i Europa. Så att det är viktigt att få ett sånt mål på plats, men ja, jag välkomnar också att de diskussionerna kommer hållas under året. Och där vet vi att det finns olika ingångar från olika länder. Sverige kommer trycka på för att vi just sätter det här målet målet som kommissionen har presenterat. Därför att jag tror att det är viktigt att vi håller i vårt klimatarbete och att vi inte, som vi var inne på tidigare, ser klimat och konkurrenskraft som motsatser utan snarare som två sidor på samma mynt.
Men du är orolig för att man inte har gjort det här än som man sa efter första kvartalet?
Nej, jag förväntar mig att vi kommer ha den diskussionen och att Sverige där kommer att driva på för att vi just sätter de här målen som jag sa. Och det välkomnar jag. Mm. Det blir viktigt att sätta ett sånt typ av mål på vägen mot klimatneutralitet. Mm.
I början av förra året så skrev ju flera 11 EU-länder, där bland Danmark och Finland, ett brev där de krävde just skarpa klimatmål för EU till 2040. Då. Och det där skrev ju inte Sverige under. Varför gjorde man inte det trots att ni är för att man ska nå det här målet?
Nej, men vi har ju haft vår process för att göra en seriös analys kring vilket mål som vi tror är rimligt. Och efter att ha gjort den analysen också så har vi ju landat i att vi tycker att det förslag som kommissionen har lagt om 90% är rimligt. Sen kommer vi behöva ha en diskussion med kommissionen och med de övriga länderna om en rad viktiga faktorer för att kunna sätta det här målet. Ett sånt är ju exempelvis att vi förväntar oss att alla länder ska nå klimatneutralitet, inte att vissa ska kompensera för andra. Vi vill se att man betraktar skogsbruket som en del av lösningen för att också kunna ersätta fossila material och använda den bioekonomi som finns. Så att vi har ju en rad viktiga liksom, parametrar också att faktiskt slå fast, men under förutsättning att vi kan komma fram till de rimliga förutsättningarna så stödjer vi det här målet.
Utöver då den militära upprustningen så ställs ju också då, som du sa, EUs konkurrenskraft ibland emot just klimatpolitiken. Det har länge funnits en oro över att Europas ekonomier halkar efter USA och Kina. Gapet mellan USA och EUs BNP ökade från 17-30% mellan 2022 och 2023. Så har jag 2002 menar jag och 2023. Polens premiärminister Donald Tusk sa ju i början av året när landet tog över ordförandeskapet i EU att EU behöver ha en kritisk syn på EUs klimatpolitik. Han anser att det skulle ge fruktansvärda konsekvenser för EUs konkurrenskraft, det här klimatpaketet. Tycker du att EUs klimatsatsningar på något vis har lett till försämrad konkurrenskraft? Du nämnde ju tidigare till exempel den här rapporteringen.
Jag tycker att vi ska hålla fast vid våra klimatmål, vid våra klimatambitioner, vid Fit for 55 som är då EUs stora klimatpaket som sagt delvis förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet i EU. Det ska kosta att släppa ut, det ska bli dyrare att släppa ut och det är flera andra delar i det här paketet som är väldigt viktiga. Sen måste vi också kunna föra en seriös diskussion om att vi har en för tung regel- och rapporteringsbörda i Europa. Och det hänger ju också samman med den större frågan just om konkurrenskraft, att vi måste kunna se att vår ekonomi växer, att innovationer växer fram här, och jag är djupt bekymrad över att det är flera delar i Europa som idag inte fungerar, som inte ger våra företag rätt villkor. Där är minskad regelkrångel en del, men det handlar också om att få fram mer ren el. Det handlar om mer forskning och utveckling. Det handlar om att få fram mer kapital. Vi pratar mycket i Europa nu om att våra kapitalmarknader inte fungerar. Det finns massa pengar på bankkonton, men de kommer inte företagen till del genom produktiva investeringar. Så där måste vi se till att integrera våra kapitalmarknader. Så det finns mycket att göra, men klimatambitionerna ligger fast, men vi måste också kunna stärka Europas konkurrenskraft.
En del av EUs klimatpaket som beslutades under förra mandatperioden, det var ju att det ska bli förbjudet att sälja nya bensin- och dieselbilar från 2035. Och redan i år så skulle biltillverkarna ha minskat bilarnas koldioxidutsläpp med en viss procent för att undvika att få stora böter. Men nu i mars så tillkännagav kommissionen att man kommer låta biltillverkarna få längre tid på sig att uppfylla det här målet till 2025. Att man behöver göra det först 2027 då. Kommer regeringen, den svenska regeringen, säga ja eller nej till det, att man ska få skjuta upp det?
Alltså, vi är ju kritiska till detta och det har vi också framfört. Vi tycker ju att vi ska stå fast vid målet om att fasa ut nya bilar med förbränningsmotor till 2035. Vi tycker också i grund och botten att vi ska ligga fast vid de regelverk som redan är satta. Vi vet också att företag som Volvo och andra som har ställt om i god tid så att säga och gjort sin läxa skulle påverkas negativt av att man ruckar på den här typen av regelverk. Och det är ju också vår generella ingång att företag behöver långsiktighet, förutsägbarhet, generellt, men inte minst när det gäller den här typen av lagstiftning. Så vi står ju fast vid att dagens regelverk är bra. Sen noterar jag ju också vad som diskuteras, och där kommer ju Sverige vara aktiv i den diskussionen med den här tydliga ingången.
Mm. Men om man då ser till hela EU, den tyska bilindustrin drar ju egentligen hela Europa då. Om den drabbas väldigt kraftigt, är det inte, bör man inte se över det här då och se till att de kommer i kapp?
Nej, men i grund och botten, som jag sa, så vill vi ju inte att man ska straffas som företag för att man har gjort rätt och ställt om i god tid. Sen har jag stor förståelse för att det är utmanande tider, inte minst för den tyska bilindustrin. Så därför förstår jag ju också varifrån de här kraven kommer. Och det är klart att vi just därför också måste diskutera olika typer av åtgärder för att hjälpa europeisk industri och hålla sig på benen och inte bara det, utan växa och utvecklas framåt. I just den här delen dock, kring bilarna, så är Sveriges position glasklar. Men vi kommer ju behöva diskutera detta med andra länder och se vad man kan hitta för väg framåt.
Mm. Vad är det då den svenska regeringen planerar att göra då för att stå upp för de här företagen som faktiskt har gjort rätt i EU?
Nej, men vi för ju de här diskussionerna hela tiden. Jag tar upp det med mina ministerkollegor. Det är andra kollegor till mig från svensk sida som tar upp motsvarande fråga med sina kollegor. Så att vi är ju väldigt aktiva i Bryssel och är tydliga från svensk sida med detta. Och i allt vi gör egentligen, skulle jag säga nu, så är också Sverige en väldigt tydlig röst för att, som sagt, nu när alla pratar konkurrenskraft, inte glömma bort klimatet. Och det gäller även frågan om bilarnas omställning.
Mm. Tidigare i år så föreslog ju din partigrupp EPP i EU att man skulle skjuta upp införandet av klimattullar med minst 2 år. De är tänkta att göra det så att det blir dyrare då att importera produkter med stora klimatavtryck från till exempel Kina. Och även din partikollega EU-parlamentarikern Thomas Tobé vill ju vänta med de här klimattullarna. Är det också regeringens hållning att man ska vänta med dem?
Jag tycker att det här då som heter CBAM, de här koldioxidtullarna som de kallas, det är i grund och botten bra, därför att det innebär en mer jämn spelplan för europeiska företag som möter tuffa klimatkrav när de då ska konkurrera med produkter från andra delar av världen. Så i grunden är detta någonting bra som vi välkomnar. Sen kan man ju alltid föra en diskussion om det finns delar även i detta som kan förenklas. Och det är ju också någonting som vi hör från företag och myndigheter, att CBAM också då, precis som vi pratade tidigare om kring hållbarhetsrapportering, uppfattas krångligt. Kanske kan man göra vissa justeringar men ändå bibehålla de grundläggande ambitionerna med det här systemet. Jag har till exempel fått till mig att gör man vissa korrigeringar som nu föreslås, så skulle fortsatt 99% av utsläppen omfattas. Så det är klart att man kan se hur man kan liksom minska på bördan för framförallt de små och medelstora företagen. Men låt mig ändå vara glasklar med att grunden för CBAM som ett verktyg, det är fortsatt viktigt och det värnar regeringen.
Mm. Men även här har ju en del svenska företag protesterat mot att man skulle skjuta på det eller förändra de här reglerna på något sätt. Och cementbranschens europeiska organisation har ju också reagerat negativt på det här förslaget om paus då. De menar ju att de här, det krävs ju så långsiktiga politiska beslut för när företagen tar sina beslut, så behöver man också veta vad som gäller, så att säga. Är det inte någon risk att man hela tiden håller på och ruckar och ändrar på de här reglerna? Det var ju ändå under förra mandatperioden bara som man införde det här.
Jo, men det finns ju ett egenvärde med långsiktighet och förutsägbarhet, precis som jag var inne på. Och därför, som jag betonar, så i grund och botten är CBAM bra och någonting som vi håller fast vid. Sen har ju politiken ett ansvar samtidigt att lyssna när vi hör stor oro, varningsklockor från företag och ibland även från myndigheter om att vissa regelverk är väldigt komplicerade, blir väldigt betungande. Då måste vi ju se, kan vi göra vissa justeringar men ändå bibehålla grundambitionen att verkligen minska utsläppen? Så det är någonting vi tittar på nu. De här förslagen har ju ganska nyligen ändå kommit, som vi håller på att analysera nu i regeringskansliet.
Vad är det för någonting du tänker då som skulle bli lite enklare, som man skulle justera? Vad skulle man behöva ändra på?
Kring CBAM. Nej, men där diskuteras ju mycket när och exakt vilka företag som ska omfattas. Och det är någonting man kan titta på om det går att göra vissa korrigeringar. Men som sagt, det är någonting vi fortfarande analyserar. Men grunden i CBAM står vi fortsatt bakom. Och det är en viktig del i att jämna ut spelplanen för våra europeiska företag.
Men tänker du då på de här regelförenklingarna generellt, eller tänker du på just klimattullarna då?
klimattullarna är en del och sen har vi även då där till hållbarhetsrapportering som vi vet är väldigt betungande.
Men när du pratar om de här att man ska göra det lite enklare för mindre företag och så.
Ja, men då kan det handla om CBAM också.
Ja. Men det är alltså så menar du att regeringen vill inte skjuta på klimattullarna som din partikollega Thomas Tobé vill göra?
Vi analyserar de förslagen som har kommit kring CBAM och hur man skulle kunna förändra utformningen där. Men det är ingenting vi har tagit ställning till i dagsläget.
Men det skulle kunna bli så att ni också ställer er bakom att skjuta på tullarna?
Ja, vi är inte där än. Vi analyserar det just nu. Men som sagt, vi tycker att CBAM är ett bra verktyg. Det jämnar ut spelplanen mellan europeiska företag och deras konkurrenter utanför Europa. Men vi måste kunna lyssna på företag som skickar signaler till oss att det är väldigt betungande. Så den analysen gör vi just nu. Om det finns anledning att modifiera på något sätt.
Det här är Ekots lördagsintervju idag med EU-minister Jessica Rosenkrantz. Och nu om handelstullar. För i veckan så beslutade ju Donald Trump att införa 25% tullar på alla personbilar som importeras till USA. På onsdag nästa vecka väntas Trump komma med ytterligare hårda handelshinder som förmodligen också kommer att riktas mot EU. Hur tycker du generellt att EU bör svara på de här tullarna från USA?
Nej, men jag ser med stor oro på de besked som den amerikanska administrationen ger. Det är ingen som tjänar på ett eskalerande handelskrig. I grund och botten har våra goda ekonomiska relationer mellan USA och Europa, de har tjänat oss väl. Tullar kommer bara bli dåligt för företag och för konsumenter på båda sidor om Atlanten. Vi vill i grund och botten inte bidra till ett handelskrig, men om det nu är så att USA inför tullar så måste också Europa svara. Och då är det viktigt från svensk sida att de motåtgärderna blir så proportionerliga och välbalanserade som möjligt och att vi ser till att de inte skadar svenska och europeiska intressen. Men parallellt med det vill jag säga att det vi egentligen eftersöker är ju en förhandlingslösning med USA för att inte få ett handelskrig utan snarare förmå våra amerikanska vänner att se värdet av det stora ekonomiska utbytet som vi har mellan oss.
Men hur ska det gå till då? Ska man först då möta tullarna med lika mycket och sen ska man förhandla samtidigt eller hur tänker ni?
Ja, det har väl varit ganska tydligt från EU:s sida att man kommer att svara och sen så...
Och det står den svenska regeringen bakom också?
Ja. Det är ju inte, det är en olycklig situation att vi ens har hamnat här. Men givet det läget vi nu befinner oss i så har ju vi också att skydda våra företag och våra konsumenter och våra intressen. Men parallellt med detta, jag menar Sverige är ju den största frihandelsvännen som jag tror det går att finna i den här världen. Vi vill ju att vi ska ha goda handelsrelationer med USA. Så att hålla i en förhandlingslösning, men parallellt vill jag också säga att vi behöver just därför öka vår offensiv vad gäller att sluta frihandelsavtal med andra länder i världen för att parallellt skapa nya exportmarknader för våra företag. Så där trycker ju vi på kommissionen att verkligen ha förhandlingar med fler delar av världen. Jag såg till exempel att hela kommissionen var på besök i Indien ganska nyligen, vilket är ju fantastiskt välkommet om vi kan sluta avtal med andra stora länder för att diversifiera våra handelsflöden men också skapa nya marknader för våra företag.
Mm. Men du säger då att man ska förhandla då vid sidan av. Det har ju talats en del om att man faktiskt skulle då göra lite tvärtom, alltså att försöka trappa ner istället för att möta med lika höga tullar tillbaks. Att man till exempel skulle då ta bort de tullarna som EU har på amerikanska bilar, att man skulle helt ta bort dem. Är det där några förhandlingar som pågår just nu också, samtidigt?
Nej, men det finns ju många diskussioner kring detta och det ska väl sägas att vi var ju betydligt mer förberedda den här gången än vad vi var inför den förra Trump-administrationen. Någonstans så visste hela EU här att det här skulle kunna hända, så man har ju diskuterat de här frågorna ganska länge. Samtidigt så kan man ju inte veta förrän vi exakt ser vad USA gör. Exakt hur varje motsvar kommer att utformas får vi återkomma till. Det är ju kommissionen.
Men är det någonting som man pratar om? Att kanske till helt ta bort biltullarna?
Det pågår ju massa diskussioner just nu inom EU där vi också värnar EU-enigheten i det här, skulle jag vilja understryka. Det finns ju en viss farhåga också för att man ska börja behandla olika länder på olika sätt, ställa olika europeiska länder mot varandra, och det är ju inte en situation vi vill hamna i. Och på samma sätt så för vi ju då diskussioner inom EU-kretsen hur vi gemensamt vill att det här ska utformas.
Men jag tänker på hur Sverige då, som du säger, är ett frihandelsvänligt land. Är det någonting som ni driver, en sån sak att man kanske skulle ta bort biltullarna helt?
jag tänker inte ta ställning till just det förslaget nu. Vi diskuterar intensivt med kommissionen och med de andra länderna. Just nu är vi väldigt fokuserade på att de motåtgärder som vidtas från EU-sida inte skadar svensk industri, där vi särskilt kollar på olika varor som till exempel behövs i svensk industriproduktion som viktiga insatsvaror, och att de ska undantas från den här typen av åtgärder. Så vårt fokus där ligger ju på skademinimering. Mm. Sen får vi ju gemensamt komma fram till exakt vilka motåtgärder som är de bästa.
Nästa vecka så väntas ju då flera handelshinder komma då. Vad är du mest orolig för när det gäller svenska företagen? Hur kommer vi att drabbas mest? Eller vad är du mest rädd för?
Alltså jag är orolig över hela den situation vi har hamnat i. Bara det att vi sitter här, du och jag, och pratar om amerikanska tullar.
Men om man ser på någon särskild bransch eller någonting som du är extra rädd för att ska drabbas i Sverige?
Jag ska säga så här, USA är en enormt viktig marknad för Sverige generellt och för flera av våra industrier. Och framförallt så skapar ju det här också en stor osäkerhet för alla företag just nu kring investeringar, kring handel. Och det skadar ju också vår ekonomi som helhet. Så att det är ett stort problem.
Det säger Jessica Rosenkrantz, Sveriges EU-minister. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju idag.
Tack.
Och nu vänder jag mig till Si Holmgren, EU-reporter här på Ekot. Hej.
Hej.
Ja, vad har du att säga om vad Jessica Rosenkrantz just sa här?
Ja, men det finns ganska mycket att säga. Det första jag reagerade på var ju när vi pratade om Ukraina och försvaret, och att hon säger att det finns inga absoluta villkor för att USA ska vara med. Hon vill inte utesluta någonting i det här läget, och det understryker den här känslan av att på något sätt är allting i luften just nu när det gäller de frågorna. Och sen är det spännande hela den här klimatdiskussionen, och hon säger ju det här att klimatet ändå är en konkurrensfördel för svenska företag, att man ska använda allt det här som vi kan om grön omställning och så. Och samtidigt så vill man då underlätta för företagen att ha lite mindre av den här klimatrapporteringen. Och det verkar liksom inte finnas någon motsättning mellan de här två olika sätten att resonera. Utan båda sakerna kan användas på lite olika sätt. Mm. Det tänkte jag på.
Men är det så att klimatpolitiken dras tillbaka? Kan man säga det?
Ja, jag tycker nog kanske att man kan det. Inte hela vägen kanske, men att det händer saker på klimatområdet. Både EU-ministern och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger ju att de långsiktiga klimatmålen står fast och att de så ska göra. Men samtidigt så kan man ju göra en lång lista. Du var ju inne på massor av de frågorna här under intervjun. Där man ändå gör förändringar som kommer att påverka klimatet negativt. Och många miljöorganisationer har ju också varit ute och sagt det. Och varit ganska provocerade just över att man säger att man inte gör något i den riktningen. Och ändå så rullar man tillbaka. Och du har ju redan varit inne på det, men man ska göra det lättare för företagen att konkurrera då genom att de ska ha mindre saker som de måste redovisa. Man ser över bindande regler när det gäller energieffektivitet och förnyelsebar energi. 2040-målet pratade du om. Vi vet inte riktigt varför det inte kommer och varför det inte ens är tidsatt längre när det skulle komma. Man vill ge biltillverkare mer tid för att nå utsläppsmålen. Du var också inne på det här att EPP, den absolut största och mäktigaste partigruppen inom EU, vill gå längre än de förslag som redan är framme. De har ju gått ut och sagt till exempel att man vill ge företagen en paus på ett par år innan till exempel de här klimattullarna då ska behöva gälla, och att man ska pausa hela klimatarbetet faktiskt under en period då för att ge företagen en chans att öka i konkurrenskraft.
När det gäller USAs handelstullar då, hur överens är man i EU att man ska hur man ska möta de här tullarna?
Ja, men jag tror att man är väldigt överens om att man ska svara, och också att man ska göra det på ett sätt som man kallar för proportionerligt. Alltså att man ska inte ta i för hårt, men det ska ändå kännas. Och det är så man har tänkt tidigare och under den förra administrationen också. Det finns ganska lite prat om att man skulle välja att inte möta, att inte svara. Att tänka att ja, men vi struntar i att lägga på tullar och vänder oss åt något annat håll. Handlar med andra och visar för USA att det är möjligt. Men det finns enskilda debattörer och organisationer som tycker det.
Tack, Siv Holmgren, EU-reporter här på Ekot. Och tack för att ni har lyssnat idag. Nästa vecka kommer generaldirektören för Försvarets materielverk hit, Göran Mårtensson. Producent idag var Maja Lagerkrans och tekniker Mikael Sarabi. Och jag heter Katarina von Arnt. Vi hörs igen om en vecka.
Lördagsintervjuns första sändning hör du varje vecka klockan 12:05 just på lördagar. 22 minuter i 8 på morgonen fortsätter vi med ett avsnitt av Prylarna som förändrade världen.
Nina, vad är det för handarbete du sitter med?
Ja, det är faktiskt, jag har tagit ut mitt nålbrev för att jag skulle kolla vilka olika nålar jag har. Det här sydde jag när jag var inte så jättegammal och det är fullt med olika sorters nålar. Det är flera små tygbitar som det finns nålar på och som sen är inbundna med ytterligare en tygbit.
Du kommer väl ihåg vad det här programmet heter?
Prylarna som förändrade världen.
Och i akademins ordlista står det att en pryl är ett spetsigt redskap att göra eller vidga hål med. Den förklaringen kommer till och med före synonymerna sak och grej. Och ett spetsigt redskap, det skulle ju kunna vara en nål, till exempel.
Verkligen.
Det här programmet handlar ju om prylar, teknik och innovationer. Nina Worms, professor i teknikhistoria. Skulle du säga att nålen är inte bara en pryl utan även en innovation?
Jag är ju lite tveksam till det där begreppet innovation. Och jag tycker ju att det lite olyckligt har fått nästan ersätta termen teknik. Så det är ju bra tycker jag ibland att prata om prylar som är lite mer verklighetsnära faktiskt. Innovation, då tänker vi ofta på innovationspolitik och nya företag och så. Och så glömmer vi bort alla de där prylarna som verkligen förändrade världen. Som nålen.
Hej, jag heter Alfred och jag jobbar som pedagog här på Tekniska museet. Idag hade jag tänkt att jag skulle ta och visa er en utställning som heter 100 innovationer.
När Tekniska museet lät medborgarna välja de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna, då fanns nålen inte med. Vad beror det på, tror du?
Ja, det är ju helt fantastiskt, för det var ju andra saker som vi gamla som fanns med. Eldstaden fanns ju med och hjulet fanns med och jordbruk fanns med, men nålen fanns inte med. Och delvis tror jag det beror på att vi har glömt bort en del helt centrala saker i vår omvärld. Vi ser dem inte längre. De är osynliga för oss. Men det beror nog också på att nålen är kodad som en kvinnlig teknik. Och då är den också svårare att se och förstå som teknik och innovation.
Ja, synen på innovation, hur ser den ut?
Nej, men man kan väl tänka lite att när vi pratar om teknik och prylar så brukar vi oftast prata om de som är nya och de som vi har fått fram genom att satsa på olika typer av utveckling. Och det här ger inte någon rättvis bild av teknik i samhället, för samhället är ju fullt av massor med gammal teknik som vi har använt väldigt länge och utvecklat över väldigt lång tid.
Och nålen är ju verkligen en sån.
Nålen är ju tiotusentals år gammal och har ju varit helt central för människan förstås, eftersom hon kunde ju foga ihop skinnbitar och skydda sig mot kyla eller använda den för att skapa kulturella uttryck som vävar och sådana där saker.
Hur gammal är den äldsta nålen?
Ja, man har hittat nålliknande föremål som är kanske 60 000 år gamla och då är de mer som virknålar. Lite senare så börjar man också göra nålar som det är hål i ena änden och som vi idag känner som nålar. Och då är de ofta utav ben eller utav grenar. Och de är ju väldigt vackra, de som man kan se i museilådor och sådär.
Ja, jag letade upp en bild på de där
äldsta nålarna från Sydafrika, 60 000 år gamla. De ser ju, som du säger, ut som virknålar, men slående lika de nålar vi använder idag.
Ja, det är ju faktiskt jättefestligt att ursprungs- och grundidén för den här tekniken, den är precis densamma. Samtidigt som nålar som vi har idag är ju också annorlunda på många sätt. Men vi kan ju verkligen känna igen en nål. Det råder ju ingen tvekan om.
Nålen är ju långt senare också en viktig del av industrialiseringen, kan man väl säga. Isaac Merritt Singer tar patent på sin första symaskin 1851. Vad leder det där till?
Ja, men när symaskinen kommer så kan man ju börja sy snabbare än man gör för hand. Innan så syr man ju förstås för hand, och det är ju mina nålar som jag har, mitt nålbrev, det är ju nålar som man har när man syr ihop saker för hand. Symaskinen är ju först en trampsymaskin, och den har vi ju säkert allihopa relationer till, för det finns ju, det var ju en stor produktion av Singers symaskiner. Så småningom så blir de också elektrifierade. Men de har ju, förutom att de förstås syr mycket snabbare, så i början så är de ju begränsade. De kan ju bara sy raksöm. Så man får också anpassa klädproduktionen efter maskinen och göra kläder som passar i maskinen.
Och på fabrikerna då, med symaskiner på 1800-talet, hur ser det ut där och hur är det för de som arbetar där?
Där är ju förhållandena på de flesta ställen ganska ansträngda, får man väl säga, att det är på vissa håll väldigt farligt. Och inte minst där kvinnor som ju var överrepresenterade i den här typen av industri. Det hände ofta olyckor, och det förekom även mycket barnarbete.
Hur ofta använder du dig av en nål?
Ganska ofta faktiskt.
Nål? Aldrig.
När jag är typ så här sugen på att göra något så tar jag fram mina material till att sy och göra typ outfits.
Ja, alltså ibland det har nog hänt att jag har bett min flickvän eller mamma att se om de kan fixa det.
Jag lappar ihop mina kläder som går sönder väldigt ofta. Jag har kläder på mig nu som jag har lappat ihop. Ja.
Nina, hur ser sykunskapen ut i Sverige idag?
Det är svårt att säga, men jag tror kanske att den här nya trenden mot återbruk gör att vi kanske får lära oss att använda nål igen för att laga våra saker. Det är ju i alla fall en sak som skulle hjälpa oss om vi vill gå mot ett mer hållbart samhälle.
Du brukar ju säga att prylar inte förändrar världen, att det är mer komplicerat än så. Men med nålen verkar du kunna göra ett undantag.
Ja, jag brukar väl säga att världen också förändrar prylen. Men du har helt rätt i det förstås, att just den här prylen har sett väldigt lika ut.
Men vad är det den har förändrat då?
Den är ju så pass grundläggande, som har förändrat på så många nivåer. Att du sitter där du sitter, Erik, i kläder är ju faktiskt en nålfråga också. Men nålens betydelse förändras också i relation med vilka material som nålen kan hjälpa till att sammanfoga. Nålen blir en del av ett större system. Den är inte ensam. En nål gör ingen civilisation, utan vi måste också ha tyg och trådar och kanske även sax och andra typer av instrument för att vi ska kunna vandra omkring som de levande modeller som vi numera är.
Prylarna är alltid beroende av andra prylar.
Nästan alltid är det så att prylar hör ihop med andra prylar, så att de bildar ett system.
Nål och tråd har ju också format kulturen, kan man väl säga.
Det är ganska tidigt som används ju nål och tråd för kulturella uttryck genom att man broderar mönster på kläder eller på andra bruksföremål. Och de är ju tydligt lokala och just precis kulturella.
Och så har vi ju bröderna Grimms saga, Slända, Skyttel och Nål, där en fattig föräldralös flicka får sin prins efter att hennes förtrollade nål skapat vackra tyger och mattor.
Ja, att kunna sy är ju en viktig färdighet, och den tror jag ju kommer att bli det även i framtiden. Ibland tänker jag på de här eviga yrkena som att klippa någons hår eller att laga någons kläder, förutom att laga mat förstås. Och att de är faktiskt väldigt grundläggande för människan.
Använder du själv nål och tråd ibland?
ganska ofta faktiskt. Jag gillar att handarbeta, men jag är också rätt förtjust i att laga strumpor. Jag förstår att det låter otroligt nördigt och otidsenligt, men jag har en del strumpor jag gillar och när de går sönder så försöker jag laga dem.
Tack Nina Worms, professor i teknikhistoria på KTH i Stockholm. Producent för det här programmet är jag, Erik Lagqvist. Slutmix, Daniel Högberg. Och prylarna som förändrade världen görs av SMT Medieproduktion.
Den här serien kunde vi höra första gången 2021. Vi ska till Panama nu, som ju hamnat i centrum efter Donald Trumps upprepade hot om att ta kontroll över Panamakanalen. I februari besökte USAs utrikesminister Marco Rubio Panama, och i samband med det började USA skicka deporterade migranter till landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin har träffat några av dem.
What did you want to ask?
Redan när jag kommer in i lobbyn på det nedgångna hotellet i Panama City överfalls jag av en kinesisk kvinna. Hon har Google Translate framme i mobilen och undrar om jag kommer från någon hjälporganisation. Lobbyn är full av folk från hela världen. Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Kina, Ryssland. Ingen av oss förstår varför vi är här, säger Sohandan som kommer från Sri Lanka. Jag flydde Sri Lanka eftersom jag tillhör den etniska minoriteten tamiler, och i praktiken levde jag som flykting i mitt eget land undan regeringens förtryck. Jag tog mig till USA eftersom jag tänkte att en demokrati som värnar om mänskliga rättigheter skulle hjälpa mig, säger Sohandan som jag pratar med via en översättningsapp på hans mobil. Gränspolisen tog fast mig och nu plötsligt är jag här i Panama. Jag vet inte varför.
We don't know where to go. We have no money to travel. We have been orphaned and brought to this place.
I lobbyn sitter små grupper av människor utspridda. De flesta tillsammans med sina landsmän. Vissa pratar i mobilen, andra med varann. Nästan ingen kan engelska.
Where are you from?
Förutom 19-åriga Mirai från Iran. Hon sitter tillsammans med andra unga iranska kvinnor vid ett av borden längst in i hörnet. Intill en neonskylt med texten I love Panama.
I was protesting the second time I was in the protest.
Mirai var 16 år när protester bröt ut mot mordet på Mahsa Amini i Iran. Mirai var ute och protesterade i Teheran under slagorden kvinna, liv, frihet. Hon minns hur polisens tårgas fick hennes kontaktlinser att smälta.
I took my contacts off and it was melting inside of my hand.
Efter en av demonstrationerna gjorde en radiostation en telefonintervju med henne och samtalet spårades.
About what was happened and I told them my attraction.
Dagen efter jag var med i radion och berättade om varför jag protesterat, att jag är feminist och lesbisk, så knackade polisen på min dörr. Jag togs till Evin-fängelset, berättar Mirai.
And the day after they came in front of my house and looked for me.
Hon säger att hon släpptes mot borgen i väntan på rättegång och såg inget annat alternativ än att fly Iran. Jag lånade min systers pass och tog mig ut ur landet bara några veckor innan rättegången skulle börja. Efter att jag flytt kom polisen och sökte igenom min familjs hus, säger Mirai, och visade mig filmer från polisens husransaken på sin telefon. Mirai betalade människosmugglare som hjälpte henne att ta sig till Venezuela och därifrån vidare till fots upp mot USA. Vi var en grupp iranier som tillsammans överlämnade oss till amerikansk gränspolis den 23 januari i år.
Told the police that we are only refugees here. We look for asylum.
Vi sa att vi ville ansöka om asyl och de tog oss till ett migrationsförvar. Men sen blev allt en mardröm, säger Mirai.
They evacuated the whole detention center.
Efter några dagar där sa vakterna att vi skulle flyttas till Texas eftersom migrationsförvaret i San Diego var för fullt. De satte alla oss i en buss och körde oss till flygplatsen, fastkedjade i varann och med handfängsel, säger Mirai.
Probably they're sending us to a north state of America.
Men flyget tog så lång tid. Jag tänkte, Texas ligger väl inte så långt bort? Vi trodde att de kanske flög oss till ett förvar i norra USA istället.
After the doors got open, we saw the jungle and the flag on people's...
När flygplansdörren öppnades och vi såg djungeln och panamanska flaggor på polisernas uniformer, så blundade jag bara och tänkte att det inte var sant, säger Mirai.
I didn't want to believe.
De 299 deporterade migranterna togs till ett hotell i Panama City.
In that hotel they had scream, cry.
Människor skrek och grät. En kvinna fick hjärtproblem och togs till sjukhus. En man försökte fly och ramlade i trappan och bröt benet. Jag fick panikångest som jag får ibland, berättar Mirai. De fick inte lämna sina rum, inte ha sina telefoner eller träffa advokater. Vissa höll upp papper med texten "Help us" i fönstret för förbipasserande. De som gick med på att åka till sina hemländer släpptes ut och kördes till flygplatsen. Men Mirai och över 60 andra vägrade.
But they took us to the jungle, to the Darien jungle.
Efter några veckor på hotellet togs de istället till ett djungelläger nära gränsen till Colombia. Många av oss blev sjuka av vattnet och maten. Några fick denguefeber. Det var som att de ville bryta ner oss, säger Mirai.
To break us down.
Under tiden växte protesterna mot hanteringen av migranterna i Panama. President Molino ville inte svara på frågor om vad han kommit överens om med USA. Och inga detaljer läckte ut från mötet som han haft med USAs utrikesminister Marco Rubio i februari. Precis innan flygplanen med deporterade landade i Panama.
It's a part of political games because...
Efter flera veckors intensiv kritik släpptes migranterna till slut från djungellägret och togs till ett nytt hotell i Panama City i början av mars. Mirai förstår fortfarande inte varför de ens är här.
They said, yeah, we are going to get your immigrants and we try our hardest to send them back to their country, but please do not take our canal.
Jag har hört att USA hotat med att ta Panamas kanal och att det är därför Panama har gått med på att ta migranter som USA inte kan skicka tillbaka till sina hemländer för att slippa bli invaderade eller något, säger Mirai. Nu har hon och de andra migranterna 30 dagar på sig att försöka hitta ett land som vill ta emot dem.
I want to have a life. I want to get married. I want to have a family.
Jag kan åka nästan var som helst förutom till Iran, säger Mirai. Det enda jag drömmer om är att flytta till en plats där jag kan gifta mig med min flickvän och skaffa familj, precis som vem som helst.
I can have a family for myself.
Lotten Collin i Panama.
Klockan börjar närma sig 7:05 och det betyder att vi ska få en land- och sjöväderrapport. Över till SMHI i Norrköping.
Ja, god morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck med tillhörande nederbörd passerar under dagen åt sydost över Danmark och delar av södra Sverige. I landets norra delar väntas ett lugnare väderläge och främst mellersta Norrland finns det utrymme för en del sol. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti. Och vi börjar med hela Götaland med Öland och Gotland. Mulet eller mulande västerifrån och ett regnväder har redan nu letat sig in över västkusten och sprider sig österut över området under dagen och når Gotland till kvällen. Och fram på dagen 3-8 grader. I kväll börjar regnet mattas av och efterhand bildas dis eller lokal dimma och i natt 0-5 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. I natt omslag till nord. Östra Svealand. Molnigheten ökar västerifrån och fram på dagen väntas mest mulet, men i stort sett uppehåll och 4-9 grader. I kväll kan något regn beröra Närke, i övrigt minskar molnigheten något och i natt -1-+4 grader. Och mest svag vind. Västra Svealand. Mest mulet och tidvis regn som i norra Värmland och västra Dalarna övergår i snö eller blötsnö. Och fram på dagen 0-5 grader. I kväll har det mesta av nederbörden mattats av och även molntäcket luckras upp en del och i natt -3-+2 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar från sydväst men det väntas fortsatt mest uppehåll fram till kvällen då något regn kan passera. Fram på dagen 3-8 grader. I natt mest uppehåll och en del luckor i molntäcket och då -2-+3 grader. Först mest svag vind men från i natt nordvästlig vind. södra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst, följt av snö eller blötsnö som främst berör Härjedalsfjällen. Och fram på dagen -2 till +2 grader. Till natten har nederbörden dragit bort och det klarnar upp på en del håll och då 2 till 7 minusgrader. Först mest svag vind, men från ikväll nordvästlig vind som på Karlfjället är tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland chans till en del sol. I övrigt mycket moln och något lätt snöfall kan förekomma. Fram på dagen 0 till 5 grader, men i Västerbotten upp mot 8. I kväll väntas mycket moln över hela området och i natt passerar snöbyar österut. Och då -3 till +1 grad. Och nordostlig vind, i natt omslag till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen tidvis snöfall. Och fram på dagen -4 till +1 grad. I natt bildas dis eller dimma på sina håll och då 5 till 10 minusgrader. Och sydostlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Och ikväll omslag till nordväst. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Vi har regn med måttligt till dålig sikt som passerar österut över våra södra farvatten. Och i norr så är det risk för dis eller dimma. Åkulingvarning finns utfärdad på Skagrak, Kattegattbälten och sydvästra Östersjön. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Skagrak och Kattegatt, omkring syd 10-15 meter per sekund. Fram på dagen något avtagande och vridande runt lågtryck. Och ikväll omkring nord 6-11. Vänern omkring syd 3-8. Under dagen vridande till ost och ikväll nord. Öresund och södra Östersjön sydväst 3-8. Tillfället ökande till 7-12, men därefter nordväst eller växlande 2-7. Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 8-13, under dagen tillfälligt avtagande och vridande till nordväst, och ikväll 10-15. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, växlande 1-5. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, sydväst 3-8 meter per sekund, avtagande och efterhand växlande. Och det var allt från SMHI för den här gången.
God morgon från Ekot. Tidöpartiernas förslag om att förbjuda kusinäktenskap som nu har utretts får blandade reaktioner. Bland myndigheter som arbetar med kvinnors rättigheter och hedersproblematik går meningarna isär om det här är rätt väg att gå. Hanna Palman-Sabo på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Utredningen saknar alltså tillräckliga forskningsbaserade bevis för att kunna koppla samman kusinäktenskap till hedersrelaterat våld och förtryck.
Enligt Tidöpartierna riskerar kusinäktenskap att utsätta unga kvinnor för hedersförtryck och tvång. I höstas redovisade regeringens utredare förslag på ett förbud och nu har myndigheter och organisationer tyckt till. Och reaktionerna är blandade. Bland kritikerna finns remissinstanser som jobbar med hedersfrågor. Redan idag är det straffbart att förmå någon att ingå äktenskap mot dennes vilja, påpekar Socialstyrelsen som säger nej till ett förbud. Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck invänder förvisso inte mot ett förbud i sig, men ifrågasätter av flera skäl om det skulle få avsedd effekt. Men Jämställdhetsmyndigheten säger ja. Ett förbud mot äktenskap mellan kusiner kan vara ett värdefullt komplement till dagens lagstiftning, enhetschef Mikael Törn.
Det finns ju exempel på där personer har tvingats eller på något sätt valt att gifta sig med personer fast under olika former av tryck och så, som kanske inte har handlat om tvång i den bemärkelsen.
Reporter Karin Runblom. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. I Myanmar, där jordskalvet hade sitt epicentrum, har hittills över 1600 människor bekräftats döda och över 3400 har skadats. Över hälften av landets kommuner har de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner har besvarat. Och runt 30 kommuner uppger att de planerar att hålla så kallade PDV-utbildningar, pågående dödligt våldutbildningar, i år. Vissa kommuner agerar snabbare på grund av skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro i februari. Marianne Stöckel är gymnasiechef på Lapplands kommunalförbund där Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala ingår. Hon säger att dådet i Örebro har skyndat på arbetet.
Vi har faktiskt jobbat ganska mycket med de här frågorna. Det är klart att vi jobbar ännu mer med det nu. Vi har läst på, vi har sett MSBs filmer och diskuterat, men att vi behöver även träna.
Nu om de höga matpriserna som kan komma att bli ännu högre, det varnar professorn i nationalekonomi Magnus Henriksson för.
Vi har en låg självförsörjningsgrad i jordbruket, så att vi producerar bara kanske drygt hälften av de livsmedel som vi behöver i Sverige. Och om vi ska öka upp det igen, då kommer ju livsmedelspriserna att stiga ännu mer.
Från 90-talet och framåt följde en lång period av billigare mat för konsumenterna, men det hade en baksida. Vi importerade allt mer och allt mindre mat framställdes på hemmaplan. Nu är läget ett annat och regeringen skriver i sin uppdaterade livsmedelsstrategi som presenterades för en vecka sedan att de vill att den inhemska produktionen av livsmedel ska öka och att det kan leda till en ökad självförsörjningsgrad av mat. Det här riskerar enligt Magnus Henriksson att ytterligare driva upp de redan höga matpriserna.
Ska Sverige öka sin självförsörjningsgrad, till exempel av de mjölk som man använder till smör, då måste vi bygga upp stora kobesättningar igen, och det kommer ju kräva ett högre pris.
Reporter Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Sydkorea har enats med Japan och Kina om att arbeta för att stärka frihandeln. Det står klart efter att Koreas industriminister träffat Kinas handelsminister och Japans industriminister i Seoul. I ett uttalande säger de att de tre länderna måste hitta gemensamma svar på de globala utmaningar som länderna står inför. Mötet sker i ett läge där världsekonomin befinner sig i gungning på grund av USAs president Donald Trumps aggressiva tullpolitik. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll, även i Norrland mulet eller mulande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Det blir dags för ett nytt avsnitt av söndagsintervjun som den här veckan gästas av bakinflueraren Camilla Hamid. Det blir ett samtal om att vara svenska folkets husmor, om ätstörningarna i tonåren och om rädslan och otryggheten hon upplevt under det senaste året. Programledare är Martin Wiklin.
Då tar vi bort den för att inte locka.
Ja, tack. Det var omtänksamt.
Inte bara locka.
För att jag fastar.
Ja.
Känner du dig redo?
Ja.
Vi gör ett ljudtest.
Ja.
Men man hade ju velat erbjuda dig en kopp kaffe eller lite vatten.
Ja, jag vet. Det är så artigt. Men det är också det som är prövningen med hela den här månaden. Att liksom avstå disciplin och så.
Men hur är det liksom att jobba med det du gör under Ramadan när man inte får äta, inte får fika, inte får smaka?
Det är ju så, alltså, när man jobbar med mat då blir man ju så mätt på mat och bakverk. För man står runt hela tiden, så att det är också lite skönt.
Ja, jag förstår. Ja, är du redo?
Ja.
Det är väl knappast en överdrift att säga att 32-åriga Camilla Hamid har tagit hela det fika-älskande Sverige med storm. Hon är bakinfluensen med uppemot 1 miljon följare på sina olika sociala medier och flera egna kaféer.
Resan till toppen har gått snabbt, men den har varit långt ifrån okomplicerad. Tonårstiden präglades av ätstörningar, utanförskap och en ständig kamp att försöka passa in. Nu är hon snart aktuell med den nya boken En sötare sommar. Men det senaste året har Camilla Hamid hållit sig borta från offentligheten. Orsaken är att hon under flera månader förra året utsattes för olaga förföljelse med bland annat hot och misshandel av en före detta anställd. Mannen dömdes nyligen i hovrätten till 9 månaders fängelse och utvisning. Nu gläntar Camilla Hamid för första gången på dörren till vad som hände under ett år då hon kände sig som en clown framför kameran. En person som fått andra att skratta, men som själv gått hem och gråtit i smyg.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Camilla Hamid. Du är ju Sveriges bakdrottning. Eller svenska folkets husmor kan man ju säga.
Åh, vad snällt.
Det är ju, det är inte så att jag är snäll, utan du är den person som de flesta går till om de söker ett recept på en semla eller en kanelbulle.
Jag blev jätteglad när jag hörde det här. Det är också när man jobbar så som jag gör bakom en skärm mest. Då är det svårt att förstå det. Jag förstår det när någon kommer fram till mig, typ som när jag gick förbi här nu, dina kollegor, och sa, men jag bakade din semmelkladdkaka igår. Då påminns jag om det. Men generellt så glömmer jag bort det. Det är bara så fint att höra.
Och du är inte ens utbildad konditor?
Nej, jag är hemkunskapslärare. Eller hem- och konsumentkunskapslärare, som det heter.
Ja, du har lärt dig själv genom livet.
Exakt.
Hur man bakar.
Mm.
Vad tänker du om det? Att vara Sveriges husmor? Förutom att det var roligt.
Jag känner mig väldigt stolt över det. Jag är glad att en sån som jag kan få ta den platsen och omfamnas på det här sättet. Och då syftar jag på att här, jag inte är en normperson. Jag är liksom född i Sverige, men jag har utländsk bakgrund. Man ser på mig att jag är muslim. Och att det är okej, okay, så alla får vara med. Det är så fint bara att det kan få vara så. Och också att även om jag inte är utbildad konditor, så har pedagogiken i min lärarutbildning hjälpt mig att framföra recept till så många människor på ett bra sätt, men också på ett inkluderande sätt. Jag försöker vara så tydlig jag bara kan, men också anpassa mina recept efter människor som har glutenintolerans eller är veganer och liknande. Jag tror att det är därför.
Du har ju ett nytt slags jobb, kan man ju säga, som inte har funnits tidigare. Med över 500 000 följare i sociala medier så är du den största influensen inom bakning i Sverige. Och utifrån den